Välkomna till Handbollspodden, och det är fredag igen. Jag, Robin Nilsson och Johan Flink brukar prata om handboll, internationell men mycket svensk handboll, och det ska vi väl göra idag också, va, Flink?
Ja, det blir mycket svenskt, det blir det. Jag, klockan är mycket, ja, fredag säger vi, men det är ju onsdag för oss.
Igen, vi har blivit spelat in tidigare och tidigare.
Ja, fast senare och senare på kvällarna, känns det som.
Ja, precis. Men man känner sig ändå uppe i varv fortfarande när det har varit matcher och så. Så att, det känns, även om vi spelar in onsdagen och detta kommer ut på fredagen, så känns det ändå aktuellt.
Fräscht, ja.
Ja, precis.
Ja. Jag har extra uppspelt också. Jag pratade med Niklas González. Igår gjorde jag det. Gjorde en telefonare med honom.
Jag har förstått detta, för att jag har min mailkorg här, så har jag... Jag har några mejl från dig då. Vi brukar mejla lite innan avsnitten. Och där står alltså, jag vet inte hur många González utropstecken. González också utropstecken. Bra. Niklas González också utropstecken. Det är liksom det som ämnesrad och som första.
Vi får inte glömma Niklas González i podden. Va? Så att, nu har vi ju, nu har jag ju skapat enorma förväntningar på mitt samtal med Niklas González. Men låt oss återkomma till det lite senare.
Är vi radarpartner där, du? Ja. Är vi ett radarpar?
Vi är ett radarpar, och du är min radarpartner och jag är din.
Ja.
Okay. Har vi kommit fram till. Eller kommit fram till, ja.
ingen annan har kommit fram till.
Nej, det är det inte. Men det var lite så, lite inspirerad av Offside-podden. Vi låter oss inspireras då och då av dem. Vi tycker att den är bra. Kom de in på så här radarpar inom fotbollen. Och ja, vi är ju inte, ser man att vi skäl idéer därifrån, så vi började väl spåna lite. Vad har vi för så här radarpar inom handbollen? Kanske framförallt inom svensk handboll, men något internationellt. Finns ju såklart hur många som helst egentligen. Mm. Och våra är väl både kanske bra och dåliga som par, alltså betraktat. Det finns säkert de som är tydligare radarpar än de vi drar, men
det är ändå de vi kommer att tänka på när vi tänker på radarpar. Ja, det är alltid något.
Alltid något, absolut. Vad är det första du kommer att tänka på?
Mitt första jag kommer att tänka på är egentligen två då. Men,
eller
jag,
tre.
Jag kommer att tänka, ja, tre. Ja, precis. Fast tre. Eller mitt första radarpar är, som jag tänker på, är Thomas Svensson och Peter Gensen. Mm. Men då inser jag ju att folk kommer att tycka, fan, är han knäpp i huvudet? Det är ju Mats Olsson och Thomas Svensson som är radarparat.
Skulle ju den äldre generationen?
Exakt.
De som är över 25 då.
Så det beror lite på när man är född och när man började följa handboll. Men för mig började det med Thomas Svensson och Peter Gensen. Mm. Typ OS 2000. Ja. Han slutade Mats Olsson efter Atlanta.
Ja, han skulle bli göra det, men visst tror jag nog att han spelade VM 97 också. Mm. Jag tror bara det är ett eller två mästerskap som de var alla tre, faktiskt.
Ja.
Sen gjorde ju, för att Svensson gjorde, det var nog därför, jag tror att nu får ju Svensson rätta mig om jag har fel, men anledningen till att Olsson spelade VM 97 kan vara så att det var då Thomas Svensson tog en paus. Det har vi väl nämnt tidigare på den, med anledning av alla de här som tackade in till landslaget, att Thomas Svensson är väl den enda egentligen i Benga Boys som tog en paus från landslaget av tung belast, tror jag det var. Jag vet inte om det var något privat, men jag tror att anledningen har hetat att det var tuff belastning. Han var väl i Barcelona, de spelade väl 5 eller 6 Champions League-finaler i rad som han hade att göra i det civila, höll upp sig, men i klubblagsvärlden.
Just målvakter är ju, det är ju lätt, det blir tydligt med när man har två målvakter, särskilt då i landslag, som att de blir ett målvaktspar, lättare och få in dem i radarparfacket.
Så är
det. Mer naturligt på något sätt. Så det är därför kanske att det just är det första man kommer att tänka på.
Mm. Du fick ju därmed ändå ihop målvakten med en utspelare. En målvakt med en utspelare.
Mm, det var tvåan på listan,
ja.
Om du tänker på Tobbe Karlsson och Mattias Andersson.
Ja, precis. Oh, men du har inte gjort en rangordning så här? Utan
nej, jag bara, nej. Men jag har skrivit dem i den... typ den ordningen de kommer upp i huvudet liksom.
Ja.
Det är de första man tänker på när jag radar på.
Mm.
Men Tobbe Karlsson och Mattias Andersson är ju, man tänker på när de sitter i sina hotellrum och de analyserar försvar som målvaktsspel har försvaret ska hjälpa Mattias Andersson. Det är, du har väl skrivit något reportage om mästerskap och sådana och man har sett bilder inifrån gruvan där de sitter på nätterna och analyserar.
Precis, exakt. Där Kjellman de sista åren också kom med lite grann. Då och då, vissa kvällar. Men Tobbe och Mattias bodde ju ihop i några år.
Mm. Jag har faktiskt en målvakt till och en utespelare. Men då rör vi oss lite neråt i ligorna kan man väl säga. Men det började med Thomas Svensson och Peter Gensel, högsta landslagsnivå, ja, det är ju Karlsson och Mattias Andersson också. Men Aggefors och Tillander känns också som ett radarpar på den gamla goda tiden när Aggefors kastade och Tillander sprang.
Ja, ja.
Det är ju ja, det är lite
nysigt. Ja, det är jag. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt om jag ska säga att det var det någon ploppade upp, för jag har gått och funderat lite och slutsatte mig och skrev ner dem. Men på tal om Alingsås så Tärn och Daj.
Mm.
Lite så kulturbärare i Alingsås.
Och ett naturligt mittblockspar. Ja,
exakt. Och då har vi ett till då på i den regionen. Jerry Hallbäck och Micke Fransén. Vad ska vi säga, andra halvan av 90-talet var det väl, lite in på 2000-talet. Fruktat, elakt mittblock.
Väldigt elakt, ja. Mm. Fransén var väl röda kortets mästare.
Ja, precis. Han hade någon säsong där, jag vet inte hur många det var. Var det så här 11 stycken? Nej, jag vet inte.
Ja, han var fil med, man har sett lite klipp så. Mycket fila grejer hade han för sig. Alltså. Det är inte den bilden man har av honom när man pratar med honom så nu som tränare.
Nej. Jag fick ju faktiskt ihop Gensel med en utespelare också. Gensel och Vranjes, de följdes ju faktiskt åt under flera år klubblagsmässigt. RIK då först naturligtvis i rätt många år. Och sen var det väl till Granollier, säger man ibland. Ja. Och sen gick ju båda till Nordhåll. Och sen skildes väl deras vägar när Vranjes gick till Flensburg. Viktor på Sävehofs kanter.
Mm.
Hängt ihop
ett. Det är ju bra, det är ett bra radar på kantpar. Ja. Hajas Thorsson hade jag ju som sånt kantpar. Det är sällan de har med varandra att göra så mycket på planen nu. Men det är ändå när man tänker på radarpar så.
Ja.
Jag kan tänka mig att det har skrivits med mycket artiklar om radarparet på kanterna.
Mm.
Och så har man då två givna stjärnor där som är med. Så det köper vi.
Mm. Även om de kanske inte är kompisar vid sidan av eller någonting. Det vet vi inte om. Viktor och Viktor vet ingenting där om Hajas och Thorsson heller. Så att...
annars tänker jag mycket på radarpar. Nu är det ju spelmässigt, alltså typ mitt nya mitt sexa. Det är för mig precis, ja, målvakt, kantspelare som man har ett givet ett samarbete där som funkar liksom i sömnen. De kan bara blunda och kasta så vet man att där kommer han att finnas. Om jag kastar på den ytan så vet jag att typ Tillander är där och springer och fångar.
Mm.
Lite den jag tänkte mycket på Hallberg, Wickman, Modig i Lugi. Det tycker jag har varit ur radarpar flera säsonger.
Mm.
Eller Staffan Olsson, Magnus Wislander var ju, nu är ju inte Staffan mitt nej, men det är ändå det här mitt 6-9 meters samarbetet.
Mm. Mm.
De var ju rätt många år var de ju rätt så eller Staffan hittade Wislander. Men hade man räknat alla hans assistar Staffan till Wislander så hade det hade nog landat på rätt många, va?
Ja, det hade det säkert. De spelar upp i Kiel också ju. Både Kiel och landslaget.
Tunnesen Petsikosa i Malmö skrev vi också.
Mm, mm.
Varför skrev vi? Fritsson, Stenbäcken. Var Stenbäcken den tydligaste där som han var i alla fall inte av?
Var han det? Ja, i slutet var han kanske det. Var det så Fahlgren och Fritsson? Fahlgren drog kanske tidigt ändå. Fahlgren har varit ute rätt länge.
Ja, jag minns de sista åren där när man själv började bevaka lite mer så var det ju mycket Stenbäcken Fritsson. Det kändes som att Fritsson var ju så jävla säker där på linjen. Alltså.
Mm, mm. Precis, hade du vet Cederholm Pettersson?
Cederholm Pettersson, ja det var inte så mycket med Cederholm har väl aldrig varit den som har hittat in till mittsexan hela tiden. Det är det mer utanför. finns ju det också, att de är polare utanför planen. Så, och det är väl mer där Andreas Hedholm och Fredrik Pettersson känns som ett radarpar.
Samma klubb gick det ju.
Ja, de började ju lära känna varandra här i Kristianstad och sen bodde de ju alltid ihop, och det gör de nu också, gissar jag. Gick till Toulouse båda två. Samma år. Gillar varandra. Så det är ju ett radarpar på det sättet.
Fick du med ett tränarpar där också?
Mm, Ola och Kentari.
Ja, det var de. Ja, men jag tänkte på Reino och Ola.
Reino och Ola, ja.
Reino och Ola i fjällen. Mm. Eller det var Reino och Mimmi, va?
De har jag ju ingen så egna minne av eller upplevelse från, men
ja, men
det har ju inte gått att undvika att det var ett radarpar.
Ja, ja, verkligen.
Och sen hade jag Ola och Kentari med.
Mm. Ja, Kentari har varit mentorn och tränare för Ola. Ja.
Mm.
Ja, de har hängt upp i många år.
Ola har varit Luke Skywalker och Kentari har varit Yoda. Lite ja. Som en mästare där, kan man säga.
Möjligt, jag hängde inte med riktigt på referensen. Kan inte mitt Star Wars.
Ja, men du kunde ju, det räcker
att du var Star Wars.
Det var Star Wars.
Ja, det ja, Luke Skywalker kan man ju.
Men vilket är det, om vi ska liksom ta ner det här då, till ett, vilket är svensk handbolls tydligaste radarpar egentligen?
Du, ett som vi måste bara nu är ju faktiskt Claes Helgen och Björn Gilsén också.
Mm.
Som ja. Då var väl nästan Sveriges första proffs, var det på Teneriffa. Jag som har har ju suttit och bläddrat till Staffan Olssons de här tidningen Handboll från 80-talet. Det var ju en del reportage om dem då. De var ju, man ser också alla annons och allting sånt, de var ju verkligen svensk handbolls omslagspojkar. Och båda då med Ersta väl som, ja, nu vet jag inte om jag säger fel, om jag säger det som moderklubb, men de kom ju därifrån båda och spelade då tillsammans både i landslag och ja, affischnamnen och så. Så där har du nog ett rätt sen kan jag inte, jag menar de var ju polare naturligtvis när de var spelade tillsammans och så, men jag kan inte hur mycket kompisar annars de var och är nu eller sådär, men det spelar min roll nu, det blir mer handbollskarriären. Men där har du nog ett radar på definitivt.
Mm. Ja, det köper jag.
Ja. Om det är
topp 3
det
största.
Ja. Ja, har du något in där du vill? Det är Svensson och Gensel.
Ja, det är ju ändå Svensson och Gensel eller Svensson och Olsson. Mm. Det beror på när man är född. För mig är det Svensson och Gensel.
Mm. Hallbäck och Franzén tror jag skulle också vilja hålla rätt högt.
Ja, men då har vi tre som vi har landat på.
Ja.
Folk får gärna fylla på. Det är bara att twittra där. Vi har ju garanterat missat många radar på.
Jag tror varje,
det är rätt kul. Ja, precis, rätt kul att se vilka olika föreningstillhörigheter och vilken syn man har beroende på vilket lag man håller på. Ifall det finns något sånt radarpar i elitserieklubbarna eller SHI eller handbollsligaklubbarna.
Mm. Det är inte Louis Sand och Jamina Roberts ett radarpar på något vis?
Jo, men det är de ju.
De är ju kompisar och lagkamrater i många år och så, men de känns...
Det är ju den absoluta känslan också när man följer dem på de sociala medierna och så, stött på dem lite på när det var landskamp och så här på lokal nivå. Men det får man en känsla, det är ett radarpar.
Mm. Men skiljs åt nu till nästa säsong.
Ja.
Louis Sand går till Brest, tror jag det. Jag vet inte riktigt hur det uttalas, det är ju franska, som alltså är nykomling och leder väl den franska ligan. Men jag har ju fått ihop eller köpt ihop ett riktigt stjärngalleri där. Och sen var det väl Filippa Edén, lämnar ju Esbjerg och går också till Brest. Såg jag på handbollskanalen, tror jag det var som där jag såg det i alla fall. Louis, hon twittrade ju när det blev klart där att hon skulle officiellt att hon skulle gå till Brest. Dags att ta över Frankrike efter att Zlatan har lämnat, skrev hon på Twitter. Vi kan ju nämna då de som spelar i Brest. Det är Alisson Pinot. Väl en av Frankrikes absolut bästa spelare. Kanske genom tiden. Fransk damhandbolls, ja. Utsett till världens bästa som rekordung, skulle jag vilja säga. Har rätt många år sedan nu, men hon var inte gammal när hon utsågs till det. Med det här officiella. Du har Marta Mangé, spanjorskan. Och så har du Cleopatra Dalot, den franska målvakten. Hon står väl inte i landslaget längre, men gjorde det i många år. Du, kommer du ihåg den här talanglistan vi gjorde på damsidan?
Ja.
Eller vi gjorde, jag gjorde på Sportbladet.
Jag sa ingenting där, jag tog gärna åt mig.
Du, H65 känns ju rätt spännande till nästa år. De har plockat in två år där, till nästa säsong då, från den här listan. Jag tror inte så att Ola Månsson har suttit liksom och kollat så gott efter den listan. Han har nu koll på det här, för det här vill spela han har varit förbundskapten för. Evelina Kjellhage, högersex från Önnered, och Kristin Thorleifsdotter, Nimet-spelare från Skånela. Två allsvenska.
Jag kan inte påstå att jag har stenkoll på de här lejarna, men det har väl du då som har satt ihop listan?
Ja, men det där snackar vi två av Sveriges största talanger, definitivt.
Mm.
Så, nej, men jag bara tänker lite där. Då Sävehof som tappar, Lugi kommer ju också tappa, såklart. Så att, ja, vi får väl se vad H65, då tappar väl Ryde, målvakten där, så de ska väl ha in någonting där. Se om de kan utmana lite mer H65 till nästa säsong. Om de inte får en jättefull träff den här säsongen i det som är kvar då.
Det är kanske en mer jämn SHE-säsong nästa säsong då, med flera lag som men det första har det bara varit Sävehof. Nu är det ju Sävehof och Lugi. Då kanske det blir ytterligare några lag då, så blir en topp 4 kanske, eller topp 5 till och med, som i Europa.
Behövs för det intresse som vi pratar om, att det behöver öka.
Ja, exakt. Ja.
Du, när vi är inne på damsvängen, Safia och Maria Benani, har du koll på dem?
Japp, det har jag faktiskt. Domare pratar vi nu. De tycker jag är om väldigt mycket.
Mm. Tvillingar. Precis som de här, nu tappar jag namnet, men de här franska som betraktas som världens bästa kvinnliga domarpar och som dömde herrarna i OS, va, och VM också.
Tror du skulle säga tvillingarna Gomer?
Ja. Nå, har du ett annat tvillingpar. De dömde i Kristianstad idag alltså.
Ja.
Och de är, vad är de, från Tollarp eller Vinslöv eller?
Vinslöv.
Ja.
Det är en av de bor i Tollarp faktiskt.
Tillbaka till de här då, våra, vad ska jag säga, nya
talanger.
Ja, precis. Nya domarpar på, ja. Det tänds nya stjärnor på domarhimlen, kan man säga så.
Ja.
Jag tror att de är 27-28 år, och det har kommit till min kännedom att de ska debutera Champions League, damerna, i damernas Champions League nästa helg, sista omgången i mellanrundan. Vet inte ännu inte vilken match de får, men. Och det blir det första svenska domarparet där i Champions League, kvinnliga domarparet i Champions League, sen 2013. Och det är lika länge sedan vi hade ett kvinnligt domarpar i ett mästerskap.
Så, okay.
Ja, jag pratade med Safia, jag tror hennes förnamn uttalas så, igår, så att kommer jag en artikel om det i helgen när det kommer, vilken match det är också, så man kan få med det. Men vi pratade rätt länge, ett trevligt samtal, och så i slutet sa hon där, vad kul att höra, jag tror hon uttryckte så, vad kul att höra att du pratar skånska, sa hon. Det är ju inte så många som brukar bli glada för att man pratar skånska, men vad trodde du då att jag, nej, jag trodde du pratade göteborgska, sa hon. Så att hon har inte lyssnat på podden, det är, så mycket kunde jag ju komma fram till i alla fall.
Ja, nej, det var ju tusan. Det var ju ett bevis.
Ja.
Svaghetstecken.
Ja, precis. men det får hon ju, eller de då, börja göra nu. Kan man ju tycka.
Du, på tal om domare, så är det faktiskt en stor domarkonferens här i Kristianstad till helgen.
Jaha. Men vadå, alla toppdomare i Sverige eller vadå? Eller?
Alla, nej, det vi pratar. Europeiska domarchefer som kommer hit här och ska utbyta erfarenheter. De har tydligen det varje år.
Okay.
Där höjdarna från varje land träffas. Och även med domarchefen, EHFs domarchef. Nu har jag inte hans namn, vad han heter. Men det är ju lite halvkul faktiskt.
Ja. Edison O'Brannigan, han var där och snackade så gott om Kristianstad. Så lyssnade EHF och tänkte att ja,
det här måste vi alla boka. Ja. Dragan Nachevski heter domarchefen, EHF.
Han har du väl
Ja, de
hjälpt
ska
kanske
väl
under
se.
tiden?
Ja, precis. Nej, han, honom vet jag inte så mycket om. Men det får jag väl anledning då att göra nu. Om jag ska snacka med honom kanske på lördag. De ska se IFK Kielce där efter på kvällen.
Ja. Ja, men då förväntar vi oss väl lite intervjuer då till nästa podd kanske.
Ja, men är det någon man ska liksom ställa ett svar för de här alla idiotiska regler som har kommit, så är det väl EHFs domarchef själv. Så att det är upp till bevis för mig här.
Och skulle du inte få tag i honom kan du väl alltid... Ralf kommer väl att vara där? Tror du inte?
Tveksamt. Jag tror bara det är Mäkinen, Henrik Mäkinen och Mikael Claesson faktiskt.
Men du tror inte att den spindel i nätet på något vis som liksom...
Ja, jag låter det vara osagt.
Vi får kolla av med Ralf.
Enligt rapporterna så ska det vara Mäkinen och Mikael Claesson.
Ja, okej. Okay. Ja, jag skulle inte bli förvånad om Ralf dök upp på något vis.
Tror du inte att det kommer bli en jävla sittning här på lördag kväll?
Var går man ut då?
Ja, de ska väl, jag gissar väl att de ska bo på Grand kanske. Ja, så de,
börjar där. De abonnerar hela stället kanske.
Mm. Ja, de anländer under fredagskvällen. Sen är det då möte hela lördagen. Så jag tror inte att på fredagskvällen där blir det nog rätt så stillsamt. Men sen var det inte så mycket som skulle hända under söndagen. Så jag kan tänka mig efter matchen, Kielce-matchen, då den är slut vid 7:30. Sen middag där och så bjudedricka. Ja. De där domarmötena vet man att det...
Det är blöta tillställningar eller?
Ja, det kan det vara.
Ja. Okej. Jag hoppas på en fullödig rapport från domarkonferensen då i nästa veckas podd.
Mm, det lovar jag. Vi ska tacka våra sponsorer. Ja. ICA Maxi, ICA Kristianstad och iPlay Sport som hakar på oss.
Ja, det gör de. Biter sig fast, precis som alla ni lyssnar. Det får er. Vi sitter här efter midnatt på vardagskvällarna och pratar.
Och det gör vi tack vare Maxi och iPlay.
Ja, definitivt.
Jag lovade ju förra veckan att vi skulle följa upp det här med Thomas Laxner och Lugi TV och IFK TV och så här. Och nu var jag ju på IFK mot Skövde och det var ju mycket riktigt TV4 Sport som sände detta med Thomas Laxner som expertkommentator.
Ja.
Och det är inte mer än rätt att han får uttala sig eller i alla fall komma till tals då när vi skickar sådana här anklagelser mot honom. Ja. Som vi gjorde på den där med att det är han som ligger bakom hela, att det är han som är masterminden bakom Lugi TV som nu har blivit IFK TV. Ska vi ge honom chansen att svara?
Det tycker jag, kör.
Lugi TV har blivit IFK TV, Thomas Axner. Är det du som har bestämt detta?
Ja, det finns ju en uppfattning om att jag ska kunna påverka vilka TV-matcher som sänds. Det är ju, så är det ju absolut inte, jag har noll att säga till om det. Utan den här TV-bussen som kankar runt i Sverige är liksom programmerad långt i förväg och där har jag ingenting att säga till om. Det råkar vara så att vi har sänt fem matcher med Kristianstad nu sen omstarten, ja precis. Och att jag också har råkat kommentera alla de här matcherna, ja. Det kan ju... Ja, det har jag hört att det finns synpunkter på också.
Ja. Men tar TV4-ledningen, tar de intryck av, eller så är de inne och följer någonting så här, vad folk tycker och tänker eller skriver till dem?
Nej, jag tror inte att de följer Kristianstads supportrar på Twitter, det tror jag inte de gör, utan de är väl... De följer nog mer kanske fotbollsklubbar och sånt. Jag tror inte de har så bra koll på det. Men det är klart att vi får en dialog om det inom TV. Nu har det varit så att Oskar Kalén har varit borta i nästan 4 veckor. Och vi har inte så många andra experter. Jag har fått ta några extra match för den här månaden. Och det har varit lite för mycket för mig också. Men jag har varit stressad mellan träningar och matcher. Så det har varit något för många. Men nu är jag tillbaka och börjar köra igen på söndag tror jag.
Är det en fördel? Finns det några fördelar av att kommentera liga konkurrenter?
Nej, det gör det inte. Jag kan ju se matcher på TV eller på hemma i soffan. Så det hade jag gjort i alla fall. Jag sitter ju och analyserar dem sen i efterhand. Det är snarare så att man inte tittar ju inte på matchen som en tränare. Utan mer som en kommentator och liksom ska ge en upplevelse till folk. Så det är ofta så kan jag komma ihåg efteråt. När jag tittar på matchen som tränare att jag tittar helt annorlunda än vad jag gör som kommentator. Så det är ju, den finns ju tillgänglig för oss tränare ändå ju.
Du blir hobbyanalytiker när du sitter
här. Hobbyanalytiker, ja. Precis. Ja, jag minns att mitt ordval där i den. Det kanske inte var det mest trovärdiga. Men jag försöker ju vara så trovärdig jag kan och ge tittarna en upplevelse. Sen är det ju är det ju en liten sport liksom, där alla mer eller mindre sitter på dubbla stolar, eller många gör det i alla fall. Vi har ju kommentatorer som också är speakers i hallar och tidningar som är sponsorer till klubbar och etc, etc, etc. Det är liksom så, förbundskaptenen som jobbar dubbelt. Vi är lite sport ibland. Mm.
Är du extra hård mot IFK då?
Det jag läste, eller jag lyssnade på er podd senast, det, jag blir rätt så förvånad över det faktiskt. Jag tänker att förlorade de som de gjorde mot Arnäs på bortaplan, så skulle jag nog säga att jag var ganska snäll just i den matchen. Jag är inte hård mot dem, utan det är klart att IFK är det laget som kanske har högst krav ställda på sig av alla lag, med tanke på budget och intresse runt omkring och spel i Champions League och så. Då kommer det ju också liksom förväntningar som jag tycker att de får vara beredda att ta. Det tror jag absolut inte spelare och tränare har något emot, utan jag tror säkert att Ola som deras tränare var 8 gånger tuffare än vad jag var i, när de väl kom in i omklädningsrummet efter den matchen till exempel. Så att det skulle jag, den fällan skulle jag aldrig gå i faktiskt. Jag försöker vara så objektiv som möjligt. Jag ser mig inte själv som en tränare. Jag sitter ju inte heller och hejar på motståndarlaget för att de ska slå Kristianstad. Det är ju helt befängt liksom. Jag vet, det mest bizarra tror jag är att jag fick på Twitter en gång att jag hade en vinröd slips på mig när jag kommenterade i Kristianstad. Men då tar man det till den nivån liksom, då blir det ju...
Men samtidigt, det finns ett allvar här, alltså det är ju bra för Lugi om Kristianstad skulle förlora här.
Ja, men alltså jag har jobbat på TV4 sedan 2009 tror jag, och haft från och till nästan dubbla stolar alltid, som spelare först och sen när jag spelade i HF3 och sen som kommentator också i HF3 och i Lugi, förutom det året där jag var liksom, hade ett sabbatsår från handbollen. Så att jag har lärt mig att skilja på de rollerna. Jag skulle aldrig gå i den fällan att jag sitter att...
Nej, inte att du kommer på din kommentering, men att du kanske knyter en liten näve.
Ja, nej, ja, det gör jag faktiskt inte. Alltså, helt ärligt, det gör jag inte. Jag försöker liksom vara så objektivt som möjligt jag kan. Men för mig, IFK Kristianstad, det är liksom deras styrka, eller deras, vad ska man säga, det som de har och det som de står för, den här ligan. Det är, utan dem så halveras ju ligans marknadsvärde. Det är ju... Vi behöver en sån klubb som IFK Kristianstad är för att det ska finnas ett intresse runt ligan. Det är livsviktigt.
Vinner Lugi serien eller?
Alltså, vi har ju rätt så många tuffa matcher kvar om man tänker så. Vi har Kristianstad hemma, Alingsås borta, Sävehof borta, bland annat Malmö borta. Så att vi har ett tufft schema. Det beror sig lite på. Jag tror fortfarande att Alingsås och Kristianstad kommer vara etta, tvåa. Jag är nöjd när vi blir trea, men vi kommer givetvis gå för att... få en bättre placering än så.
Gött, tack.
Tack själv.
Ja, det var ju Axnér det. Han är inte den enda. Det har vi pratat om och vi har skrivit om det många säsonger, känns det som. Det är ju en liten handbollsvärld med många dubbla stolar från många olika personer. Axnér är ju en som har suttit på, förutom Ralf Lundberg, på flest stolar kanske genom åren. Men du tittar ju på Alingsås ikväll, och där var det också en man med dubbla stolar som kommenterade, va?
Exakt, det var Ystad Alingsås och det var Patrik Westberg som kommenterade. Och innan vi då går in på det, för jag slängde ut på Twitter att hur lämpligt är det att Alingsås speaker kommenterar Alingsås i handbollsligan? Innan vi kommer in på själva då det och den lilla debatt i ankdammen som det blev, så vill jag ju bara framföra också att Westberg är ju en av de bästa kommentatorerna i den genren, definitivt. Sen är han ju då otroligt allsidig. Han är ju ofta allsidig fotboll, och jag vet inte, men han kör säkert hockey också, va?
Ja, det gjorde jag.
Nej, men han är, jag tycker han är bra. Och jag tycker bra i handbollen. Han kan handboll, är ju ofta då en konferensier på upptaktsträffarna, och ja, kan både handboll och bra koll på folket, spelare och tränare och så vidare. Och behaglig. Sen ibland kan han väl ta i lite grann. Tror ingen som har blivit så citerad. Det är ju så vanligt idag, du vet, när det ska vara snabba texter efter framförallt allsvenska fotbollsmatcher. Kan det väl vara i hockeyn också. Och så ska man då sitta på redaktionen. Även man som är ut sen, så hinner man aldrig skriva då den första versionen så att säga. Utan då tas det ju citat från tv. Och oftast är det ju ändå en tränare eller så som uttalar sig direkt. Och kanske till och med i paus och sådär. Och så blir det citatrubrikerna. Men Westberg. Men ibland så tar man ju då om kommentatorn har sagt någonting väldigt speciellt, ofta kring ett mål då, och utsett det till, ja det är årets mål och så vidare. Och jag tror ingen förekommer i, så ofta i sådana rubriker med citat som Patrik Westberg. Så att han kan väl ta i lite väl mycket ibland och göra lite väl många saker till stora klassiker med lite kort varsel ibland kanske.
Är det inte så att de är lite medvetna också om att säger jag något bra här nu så ja, kan jag nog bli citerad?
Precis, det är min känsla också, utan att påstå att Westberg är med. Ja, det vet jag inte om just han, och det har jag aldrig frågat honom, så ska vi inte anklaga honom för, men exakt den känslan har jag haft, och det har jag pratat med mina kollegor om också, att det har nu gått lite åt det hållet, att de vet att de blir citerade, de blir ju profiler, och rätt så snabbt så blir de ju Simor-profilen eller tv-profiler och så vidare. Och det är ju bra för ens personliga varumärke. Men det får inte gå inflation i det där heller. Och idag, det var ju bra, han var bra idag också. Men det var lite kul att tog i där att ska vi se, jag tror det var Sandell som fick en jäkla smäll av Fredrik Thern. Tror det var då. Ja, det var ju Thern i varje fall då, som kom över Sandell lite. Och då påstod Westberg att stackars Sandell som får flera hundra kilo Thern över sig. Ja. Så mycket väg inte
Thern. En tung.
Ja, då är man ju förbaskat tung. Men det är tillbaka till sakfrågan, om det nu är en sakfråga, men i varje fall debattfrågan. Jag reagerade på det. Jag är väl medveten om att Westberg är speaker där uppe, vilket jag inte tror ändå att faktiskt ens handbollsallmänheten vet.
Det är inte om man inte har varit i Alingsås, så är det ju svårt att ha koll på det.
Ja, han är ju mer känd ändå som kommentator då, om man följer sport på tv och sådär. Och jag trodde ju faktiskt inte, av den anledningen trodde jag inte att han kommenterade Alingsås. Och jag vet inte hur ofta det har hänt. Det har hänt tidigare, vet jag. Eller det har jag fått uppgift om att ha hänt tidigare. Men nu reagerade jag när jag liksom satt och hörde det. Jag reagerade direkt inte på någonting han sa. Alltså jag sa inte att han är partisk på något vis eller så i den här matchen. Men jag tycker ändå att det är inte särskilt lämpligt, för att
nu skrev jag ändå upp för diskussionen.
Ja, alltså, han är ju avlönad av Alingsås, tror jag. Alltså jag antar att han ändå har någon form av ersättning för att vara speaker på varje hemmamatch. Det borde han ju ha i alla fall.
Ja, men det vet jag att han har. Det vet jag, för det kommer jag att ha pratat med. Tror det var Vandra jag pratade med där för någon säsong sedan.
Ja, okej. Ja, precis. Ja, men det var ju bra, så det är inte ideellt. Eller bra. Det var bra ur min argumentation. Att han inte... Ja, han är avlönad av Alingsås, vilket jag skulle vilja påstå ändå att 70-80% av de som satt och tittar på den här matchen inte vet. Till skillnad från att alla vet att Axnér är tränare för Lugi. Dessutom så kommenterar han inte Lugi och förklarar själv, för det är svårt att göra det samtidigt som man ska gå på tränarbänken.
Han sa att, när jag pratade med honom så sa han att det kanske, tanken är att han ska göra SM-finalen då som expert.
Mm.
Ja, vad händer om Lugi går dit? Ja, det blir kanske någon lösning där. Han live-kommenterar sina egna matcher från bänken. Det hade varit något.
I synnerhet om de möter Alingsås då, som ju har en som avlyssnar timeouten.
Ja.
Ja, det blir många lag i detta nu.
Ja, det är många, mycket många lag. Men Axnér, det är ju inte heller hans... Det vet ju alla. Alla är ganska överens. Känns som att han är en jäkla bra expert. Men han har ju faktiskt kommenterat Lugis damer. Det är ju också lite så.
Ja.
Man öppnar upp för diskussion. Som man
ja,
inte...
alltså det, precis. Du öppnar upp en onödig diskussion. Att misstanka. Alltså, jag fick ju då rätt så en del mothugg då i Twitter och sandlådan naturligtvis. Och retade väl upp en del Alingsåsare. Att jag skrev det. Att jag ifrågasatte om det var lämpligt. Och då liksom, påverkar han matchen? Nej, naturligtvis inte. Är han en dålig kommentator? Nej, han är inte en dålig kommentator. Men måste vi hamna där ändå att han ska kommentera Alingsås? Och som sagt, det har ju varit tidigare. Staffan Olsson var väl lite kommentator där ett tag när han var tränare i Hammarby. Jag tror att Per Carlén kan ha kommenterat Oscar Carlén, alltså när Oscar spelade. Men jag menar, det där vet vi ju. Det har vi ju med oss det. vi har ju det i bakhuvudet när vi lyssnar på Per Carlén, om han kommenterar Oskar Carlén. Det som blir lite lurigt här är ju ändå att ja, som sagt, alla vet inte att han är spik och Alingsås, så man har inte det automatiskt med sig. Och jag tycker bara det, ja, jag tycker inte att det är lämpligt. Och jag tycker att man ska vara ifrågasättande. Vad jag har förstått i dagens skola så blir det ju allt ett ämne som blir större och större. Det är väl inte självständigt ämne, men det är väl det med källkritik och sånt som är så oerhört viktigt när vi alla är ute på nätet, och var kommer informationen ifrån och så vidare. Det...
Ja, i grund och botten är det ju en trovärdighetsfråga.
Ja, men det är ju det, som sagt. Jag kan inte påstå att Westberg sa något liksom, konstigt idag på något vis eller så, men jag blir lite förvånad att folk bara automatiskt står på Twitter. Folk då, det är ju ändå några få. Men att man liksom bara reagerar så. Alltså.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur tycker att jag är dum i huvudet som ifrågasätter det? Då, jag hoppas att vi skolan i så fall utbildar våra barn till att vara källkritiska av naturen på något vis, och inte bara ta allting för givet. Det var kanske långt dragna...
Ja, men jag gillar ändå att du, för att jag tror att du är väl medveten om att när du går till lite attack på Twitter där och så vet du att du kommer få lite hugg, men det får det ändå vara värt, för att
ja.
Det är ändå ett ämne som man måste man måste kunna prata om, att om det är handbollsvärlden är liten, men man får inte göra den så liten som man gör den när det är liksom personer med klubbtillhörigheter som kommenterar sin egna lag.
Nej. Och sen någonstans i bakgrunden som lite skaver också är väl att det här kommentatorsbåset, eller man ska säga, när du gör det här off-tube som det var idag, det ligger ju i Alingsås.
Ja.
Så du snackar ju att det blir ju billigare för produktionsbolaget såklart om du tar Westberg som bor i Alingsås, än att du ska ha Glenn Göransson som ska ha miljösättning alltså från Kristianstad, för att köra upp från Kristianstad till Alingsås. Jag antar en övernattning också, för han ser rätt tufft att köra fram och tillbaka till Alingsås och göra en match däremellan. Det kanske han gör, jag vet inte, jag kan inte glänsa rutinerna, men där tycker jag också vi ska lyfta fram det här och liksom ändå sätta ljuset på det och just för framöver då, att inte, det är ju liksom en smidig, billig väg då att ta Westberg att kommentera. Mm. Och det får han får gärna kommentera, det är jättebra att alla matcher sänds, men han behöver väl inte kommentera Alingsås.
Jag har ju reagerat innan på att han är någon, att han är speaker på, inte matchspeaker, men han är någon slags speaker på SM-finalerna när Alingsås, alltså på plats menar man, inte i TV utan
ja,
i arenan.
Ja, det har han varit, ja. Ja, det har jag inte tänkt på faktiskt.
Men det är också en sån grej som, ja, det har blivit liksom... Folk börjar sig inte, men det känns ändå som att det skavar någonstans där.
Ja. Ska han vara konferensier på upptaktsträffen?
Det tycker jag väl, va?
Ja, det tycker jag. Alltså, för då är de som sitter där och de som... Okej, nu sänds väl det någonstans på någon webb-tv också. Så där kanske det finns. Men det, där är ju de verkligen insatta också som är där. De vet ju att han är speaker också. Mm. Och då blir det ju mer transparent på något vis. Sen som sagt, eller han är väl transparent, skulle du fråga honom, skulle någon komma in i kommentatorsbåset i Alingsås ikväll och fråga hur är du? Du vill spika Alingsås, så det är klart att han inte hade ljugit om det. Så det är ju inget han hemlighåller, eller någon hemlighåller, men det är ju inget som nämns heller. Så att, ja.
Nej, sagt, det borde framförallt inte vara förbjudet att prata om ämnet eller ta upp. Det är ändå en diskussion som vi borde ha oftare kanske,
ja.
Om man vill att handbollen ska bli bredare och växa.
Och mer professionell,
ja. Ja.
Absolut. Så tänkte jag bara på, du nämnde Ralf Lundberg, flera stolar. Ralf sitter ju trots allt hela tiden på samma sida, ska vi ändå säga. Vi ska ju alltid försvara Ralf.
Han får betalt av det en och samma arbetsgivare.
Ja, sen att han har många funktioner i det förbundet, det är ju sin sak. Men det är ju inte så att han sitter på motsatta stolar, så att säga.
Nej. Det är mer att han har fingret i många syltburkar. Många av förbundets syltburkar, kan man säga.
Så är det ju. Då kommer vi faktiskt tillbaka, tänkte vi nu, till SHE och damerna. Och det går ju inte att undvika att i en handbollspodd i Sverige denna veckan ta upp, vad ska vi kalla det, Skövde-konflikten, va?
Skövde är ju inte en handbollsstad i jätteharmoni, känns det som, den här säsongen.
Ja, du tänker på, du hade Röksnö-affären här innan, ja, i höstas.
Ja, man har den i gott minne, och så följer vi det upp. Det är ju två olika föreningar, IFK och Skövde har sina problem, och nu Skövde HF har ju uppenbarligen sina bekymmer.
Ja, det har de ju någonstans. Samtidigt så, allt det här är ju väldigt, det är ju väldigt känsligt, och det är ju bara en sida nästan som har kommit fram. Det var väl ni egentligen lite grann som Kristianstadsbladet som...
Ja, nu är vi ju en lokaltidning. Men eftersom Kristianstad HK ska möta Skövde HF som ikväll då, på fredagkvällen. Mm. Så fick vi en liten ingång där, kan man väl säga. Det var ju spelarföreningen där som skickade ut information eller pressmeddelande, om man ska kalla det, med att... Ja, precis. De skrev aldrig vilken förening, men att det var en spelare som hade polisanmält en lagkamrat för olaga hot, var det, va?
Mm.
Och ja, vi skrev väl den grejen med lite med olika röster, och det följdes ju upp i de flesta stora medier. Ni skrev ju, Handbollskanalen skrev, ja, det var de flesta skrev.
Ja, det var väl Expressen som skrev, har inte skrivit ett ord om det.
Nej, det sa han. Nej, precis. Men det är ju en riktig röra, verkar det ju vara.
Mm.
Och jag vet, vi hade ju inga namn, vi hade bara klubb, vi hade inga namn vilka det gällde, så det hade inte ni heller, va?
Nej.
Men det är, ju, kan jag säga, det är ju en spelare i Skövde som har polisanmält en lagkamrat i Skövde för olaga hot. Så långt är vi med.
Ja. Och Skövde Nyheter hade ju då senare på kvällen hon som har anmält har gått ut med namn och alltihopa, har gått med på att liksom ställa upp då. Men de har ju anonymiserat då den som är polisanmäld. Eftersom hon inte har kommit i den artikeln kommer inte hon till... Ja, de fick inte tag i henne, så hon har inte svarat då, naturligtvis. Och jag pratade ju också med den spelaren som har anmält. Och det var efter det jag såg det på Skövde Nyheter. Och hon var också helt inne på att ja, men hon kan uttala sig om detta och stå med namn och så vidare. Och så jag skrev en sån variant först då. Vi ska ju säga att de enda som har pratat med... hon som är anmäld, det är väl ni egentligen då. Sen så låg hon lågt sen efter det, men hon sa ju där till er att hon tyckte det var fjantigt med polisanmälan, och så tog ju väldigt lätt på saken, kändes det ju som då. När ni ringde upp, det var väl rätt så tidigt på kvällen. Jag smsade med henne, och hon hänvisade allt då till den här styrelsemedlemmen som jag tror är vice ordförande, Anders Lövenborg, som då är talesperson från klubben i frågan. Eller, ja, i det här. Så jag skrev ju min version där då, så att säga. Och hon som jag då hade kontakt med på sms skrev ju också att du har allvarliga anklagelser. Och när hon då valde att inte, när hon hänvisade till klubben, så skrev jag också till henne att men du kommer ju naturligtvis att vara anonym i min artikel då, så att hon visste om det där. Och det var inga protester mot det. Men mina chefer menade att vi var tvungna att hålla det anonymt. Först var det var väl i och för sig ett litet kan missförstånd. För när jag pratade med han som satt som, vad ska man säga, chef på Sportbladet på kvällen där då, redaktör där. Han skulle ju ta det då till nästa chef på, som sitter på nyheterna. Och när det blir sådana här saker så var det ju snack om chefredaktören då skulle gå in och säga om vi kunde. Och då var det blev aldrig chefredaktören utan det blev redaktionschefen som hade någon etikjour där. Och nu, vi var ju framme nu vid 11:30 på kvällen. Och då fick jag bara beskedet att nej, vi publicerar inte någonting överhuvudtaget. Vilket jag tyckte var märkligt. Att inte ens, ja, att inte ens skriva vilken klubb det var tyckte jag. Vi måste väl kunna... Ja, alla andra har ju skrivit det, vilken klubb.
Ja, precis. Ja. Det var jag ute.
Men sen så ringde jag direkt till han som hade, alltså redaktionschefen. Det är ju då en gammal kompis till mig. Vi började nästan samtidigt på Sportbladet. Sen sitter jag kvar som sportreporter och han är näst högst på hela tidningen. Det säger väl en del kanske. Men jag trodde ju att han satt på tidningen. Jag sitter ju i Helsingborg och jag tänkte att han sitter väl där. Men när jag ringde honom så vid 12:30 och låg han ju hemma och sov. Så att... han hade ju missat, han hade fått fel information och trodde att vi hängde ut den som är polisanmäld. Men det var ju, ja, och så vidare då. Men det slutade i alla fall med någon sorts liten, vad kan man säga, kompromiss där. Att vi liksom alla andra skrev att det handlade om Skövde. Vi visste ju att det fanns en polisanmälan. Klubben har själva gått ut med att det finns en polisanmälan. Ni hade ju fått det här K-numret och dubbelkollat med polisen i Skövde att det fanns en polisanmälan. Så att det här inte bara var liksom skitsnack eller vad man ska säga då. Och, men fick ju skriva om då rätt mycket för att vi inte skulle ha namnet. Så där ser man lite, jag vill bara egentligen lyfta fram det här för att vi beskylls ju ofta för att jaga klick och att vi kan vara hänsynslösa och det ena och det andra. Men där la ju vi då etikribban högre än vad till exempel Skövde Nyheter gjorde. För att vi menar då, mina chefer, det är väl riktigt att vi är så mycket större än vad Skövde Nyheter är att då får vi liksom ta ansvar för det. Och vi kan ju bara ta ansvar för det vi skriver. Sen så kan ju vem som helst då läsa det i Aftonbladet. Är man medveten om att namnet på den som har anmält finns på Skövde Nyheter så kan man ju då enkelt med ett klick gå in där och se vem det är som har polisanmält. Mm. Men vi kan inte ta ansvar för vad Skövde Nyheter skriver utan vi kan ju bara ta det vi själva skriver. Så att så blev det. Men jag vill ändå bara ge det som lite bakgrund att det där kan vi vara jäkligt noggranna med när det verkligen gäller så att säga. Och att det hamnade många chefer inblandade och väldigt högt upp i hierarkin när det kommer till sådana frågor.
Ja, vi får väl se vad detta landar om det blir någonting av den här polisanmälan eller de skulle ha en intern utredning nu i Skövde. Mm. Vad den kan leda till.
Jag skulle bara säga en sak till i det ämnet att det gjorde ju också att när man skulle hålla anonymt så fick man ju också, jag fick ju stryka en hel del detaljer om även om det är spelaren som har polisanmält då för att inte så att säga peka ut henne även om hon ville bli utpekad, även om hon kunde ställa upp på det med namn och ansikte så att säga så som gjorde, ja, det kändes inte heller, men det, ja, det var vissa detaljer man fick stryka där som kanske på ett vis är viktiga i sammanhanget. Så kan göra det, ja, det, nu ska jag inte, jag får inte försäga mig här va, men ja, det blev inte heller riktigt klockrent, så sett. Frisk, tränaren har ju fått kritik för att han vill ju inte uttala sig hos er, utan sa bara, jag är bara en enkel tränare.
Mm.
Det har ju fått klä skott för en del. Och menar att han är ju den som är närmast. Han är ju
den närmsta chefen till båda de här spelarna. Som är inblandade. Så, där kan väl ställas vissa krav på honom. Kan man tycka. Jag tycker att det var ett märkligt uttalande faktiskt.
Ja. Men jag tror inte han är så van vid den här typen av eller det är klart att han inte är den är ju väldigt ovanlig situation men att överhuvudtaget behöva ta tag i sådana här saker och även om man varit där länge så är jag helt övertygad om att det inte tillhör vanligheterna.
Rätt unik situation att en lagkamrat polisanmäler en annan.
Ja.
Det får man säga.
Jag pratade också med Frisk. Han pratade lite mer med mig så sätt. Jag försökte. När jag ringde förresten. Så, jag menar, jag ringer ju egentligen inte Frisk så här i serielunken. I princip aldrig. Va? Så att när jag ringde fattade han ju direkt. När jag presenterade mig. Jag har ju haft med honom i podden. När jag körde med Kentari och sådär. Så och han har ju varit med i så många år. Så att man har ju en relation till honom. Och hälsar ju på honom och småsnackar ibland. Och så, där. Så när jag ringde så... Så förstod han ju direkt då, så ja, du anar varför jag ringer. Ja, nu hör hyenorna av sig, sa han. Eller han sa först fel, han sa pirajorna. Men han menar hyenorna. Han sa det med lite glimten i ögat. Han förstod ju ändå. Va? Så att, men nej, han hade väl ändå bilden av att, som de väl har eller försöker ha utåt i varje fall, klubben, att det här har blivit större än vad det är på något vis. Men ja. Ja, det är lurigt. Vi måste vara, alltså, som sagt, det är fortfarande ord mot ord. Ingen är dömd och att någonting inte står rätt till, så mycket kan vi säga. Men det är så lätt att ta den enes parti faktiskt. Och det
ska, ja, vi, precis. Det är så att när det är egentligen bara den ena också som vill, alltså det kan ju vara ord mot ord och så blir det någon slags pajkastning då i tidningarna, men här är det ju bara en version egentligen som, ja, har kommit fram.
Precis, och klubben, jag menar, klubben kan ju inte heller, samtidigt ska de ju försöka svara på våra frågor, men de ska ju inte heller ta ställning ju. Kan de inte göra, inte förrän någon är dömd egentligen för något, eller vad nu deras interna utredning visar. Så.
Nej, precis, då är det en förr eller senare måste de nästan ta ställning. Men då måste de ju veta alla. De måste ju åtminstone ha koll på, på hela röran. Vad det är som har hänt och vem som har gjort vad innan. Sen måste man ju nästan ta ställning som klubb.
De skulle säkert, känslan är att de borde ha kunnat göra saker tidigare än vad de har gjort. Men nu känns det ju som, sedan i helgen då, så känns det ju som att de verkligen har tagit tag i det. Så,
ja,
så i det här läget ser de ju väldigt allvarligt på det, självklart. Men att de, ja, nej, men när jag pratade med Lövenborg där, så verkar de ju ha ändå en klar plan, och de skulle prata med alla parter och så vidare. Så att, är det den första tränaren som sparkas i år under säsong?
Ulf Schäfert.
Karlskrona.
Ja. Ja, men alltså, det kan man väl säga, Schäfert har ju typ... Ja. Han har inte sparkats, men han har ju i alla fall vet att han ska lämna.
Men det är ju inte från efter säsongen, och hans kontrakt går ju ut, så att det är egentligen inte konstigt än att han inte får förlängt.
Nej. Men, så där får jag Ulf Schäferts
ja, det är väl det
första
som får gå,
va? Ja, det är det.
Och du, ja, du blir upprörd.
Nej, man gör inte på det viset. Alltså.
Nej, vi är Schäfertroll. Det är en av de som är kärleksbombade här en vecka.
Precis. Ja, nej, det är, vi, hastigt och lustigt blir ju handbollsligan en stor profil fattigare.
Det blir en tristare handbollsliga.
Ja, det blir det.
Om de nu inte lyckas hitta några arbetsuppgifter som de vill till honom, som gör att han kanske kommer ta en, han kanske kommer ta en enorm stor roll i medialt, jag vet inte.
Men det är så det brukar låta när man får sparken, att de ska vara kvar i en annan roll. Och så. Det brukar väl aldrig riktigt sluta så, men det är ju... Det är väl för något slags, de vill väl inte gå och betala lön till honom utan att han ska göra någonting. Men ja, det blir en sån här busy work. Man sätter honom i någon slags arbete bara för att,
ja,
det ska se ut som att han jobbar.
Nu lät ju Schäfert i sig väldigt öppen för det, så jag i en, de hade pratat med honom idag. Så han verkar ju öppen för det. Men nej, det där, jag menar, det är ju inte många månader, alltså hans kontrakt går ju ut. Så att, nu vet jag inte om han har till den 1 juni eller 1 juli eller något sånt där. Det borde han väl ha, men det, vi snackar ju trots allt bara, vad blir det? Mars, april, maj, ja, tre månader. Så det är inte så mycket pengar det handlar om ändå. Men nej, vi är väl partiska i målet här, eftersom vi gillar Schäfert. Det ska vi väl vara transparenta med att säga. Men,
och det har ju inte gått särskilt bra för Karlskrona.
Nej,
alltså.
13 raka utan seger. Varav 11 förluster och 2 oavgjorda. Det är ju inget vidare. Så att ja, man, någonstans kan man väl förstå att någonting måste göras.
Ja, samtidigt så, jo visst. Det handlar väl främst om att undvika den sista platsen, och det är så pass bra lag har man, så det ska man väl inte behöva bli inblandad i den kampen. Men nu har de ju 8 poäng upp till över kvalsträcket där, så att den kampen känns ju redan förlorad. Så det är väl mest att stoppa blödningarna.
Ja, men jag tittade bara lite, för jag gick tillbaka då och så hur låg de till innan raset började, alltså då när de hade vunnit sin senaste match. Alltså om vi då går ytterligare en omgång bak, så var ju läget då, alltså efter 10 omgångar var vi då var de 12, samma placering som nu. De var 6 poäng före IFK Ystad som låg sist då och ligger sist nu. Och sen dess har de då spelat 14 matcher, vunnit en, det var ju den första då i den här raden efter 10 omgångar. 11 förluster, 2 oavgjorda. Och de är fortfarande 12. Och de är 4 poäng före IFK Ystad. Så att, jag menar, alltså, jag vet inte, det är ju inte någon empiri bakom detta påståendet, men alltså att ett sånt jätteras där du förlorar 11 av 13 matcher och tar 2 poäng, kan man ju tycka i de flesta tabeller borde ju innebära att du ligger sist i alla fall. Att du verkligen är på väg ur på alla sätt och vis, men nej, läget är ju i princip oförändrat om man tittar alltså neråt från Karlskrona. Sen har de ju då, är de ju chanslösa på att klara det utan kval naturligtvis, men nej, lite märkligt att deras situation inte har försämrats mer än så egentligen. Nej. Men det är ju för att IFK Ystad och Hammarby har ju varit i princip lika dåliga nästan.
Ja. Karl-Johan Lång tar över.
Ja, är det en får de in en vinnare nu då när de har en
tränare? Jag hörde det idag faktiskt. Titta där, han har ju tränat Flottan då i Division 2. Och de ligger näst sist i Division 2 med 10 raka där utan, eller 11, 10 raka utan seger. 8 raka förluster. Ja. Så det är ju ingen, det kommer inte in någon sån här tränare med vinnarkänsla. Det är nästan ännu sämre form än vad Karlskrona har haft. Så att, det kan vara han borde kanske fått sparken från Flottan också då.
Ja precis. Det här är ju för mig, men vet jag att det är en tränare, det finns ett samarbete där med Flottan på något vis ju, så han har väl varit med runt, tror jag, lite grann i det laget också.
Och här är en välutbildad tränare.
Ja, han har gått den högsta utbildningen och sådär. Så att, men det är ju ingen vinnare, om man säger, sett till den här säsongen. Så han kommer ju från, ja, det är ju lite märkligt. Men jag menar, det är nog en billig lösning också. Det är ju i princip en intern lösning. Så att, men chefen trodde ju när han blev kallad till mötet igår förmiddag att Lång skulle ta plats på bänken för att stötta honom. Men istället tog han hans plats. Helt. Ska vi gå på handbollen nu, så att säga?
Handbollen, ja. Kvällens största jubel här i Kristianstad var ju när spikern sa att Ystad IF hade vunnit mot Alingsås. Ja. Det var populärt.
Ja, ja, men den är ju... Ja.
Ja, Kristianstad var ju en riktig överkörning. De vilade Ola för, och de vilade Albin Lagergren, vilade Tolbring, vilade Simic, vilade, eller Felix Penningsson har ju haft, fått en hjärnskakning, så han satt på läktaren och vilade. Men det var ju precis en sån seger som jag gissar att Eva Lindgren ville ha med. Där det var andra som klev fram i de rollerna. Rittersport var ju högernöje.
Vad sa du? Rittersport
var ju
högernöje. Ja. Ja. Du hade ju en rolig formulering där. Att han måste vara den världens absolut kortaste som är 1,78 lång.
Han ser ju ut, när man sitter på läktaren, så ser han ut att vara typ som Vranjes då. 1,66 och sånt här. Men sen särskilt då när han springer runt där på, han blir ännu kortare på när han spelar högernöja än vad han är när han spelar kant. Wow. En krym. Med de här jättarna då som han möter.
Ja.
Men sen är han är 1,78, så det är inte,
nej,
det är inte så himla kort.
Får jag bara slänga in ett namn där också som också är känslan av att han är, när man ser honom och säger han är kortare än han själv är, det är ju Jesper Konradsson. Alltså framförallt då kanske när man ser honom i landslaget. Inte minst det här landslaget vi har nu som är, det är väl tidernas längsta och tyngsta eller sånt. Men
hur lång är han då?
1,85.
Johan Fagerlund säger mig väldigt kort. Han är 1,80.
Ja. Men du vet, 1,85, det är ju längre än snittet bland män i Sverige.
Ja.
Såklart, alltså det är ju inte... Ja, det är ju det är inte långt, men det är ju... vad ska man säga? Ja, men det är ju översnittet. Det är ju ändå rätt så långt. Men jag ska inte fastna vid Konrason. Men man trodde ju... Ja, ser du Milan, så tror du att han är 1,73 kanske. Någonting.
Ja. Ja, och lite den är det med Sören som är. Mm. Men han kompenserar ju det med snabba fötter, bra spelsinne. Han gjorde sin bästa match i IFK på hela säsongen, som högernia.
Ja,
det är ju kanske ett underbetyg till hans kantspel, men så, det är så det har varit.
Men då är det, precis det du var inne på där med Ola Lingen. Det här har han väl velat då, att, för han har väl liksom testat de här lite B-lagen. Gjorde han väl mot Aranäs till exempel. Det har ju inte slagit så väl ut, och han har väl då i slut försökt rädda det med att slänga in första, eller en del från första sexan. Mm. Men...
Ja, vi satt där, de låg ju under med 9-6 när han tog timeout Lindgren, och tänkte man, har långt tålamod kommer han ha här egentligen.
Ja.
Och det var ju då Sörensen kom in där som högernär. Och då vände det. Och det var ju många, Inge Ås Eriksen, som man inte trodde skulle komma tillbaka, var ju faktiskt riktigt bra ikväll han också. Och Viktor Hallén är ju, fast det är ju en spelare, han är ju bra ju. Så att han var ju bäst av alla, både framåt och bakåt.
Men jag lyssnade ju på Axnér där, han hade ju en rolig formulering när Leo Larsson har gjort en kanonräddning. Det var inte det att han drog upp tröjan sådär, utan han log sitt Tom Cruise-leende.
Ja, han... det går nog hem, särskilt i TV-rutan.
Mm.
Öysta utan Kim Andersson levererar.
Ja,
förstår jag.
Det har de väl gjort rätt ofta när Kim inte har varit med. Men det har hänt då och då i alla fall.
Ja. Det var ju en viktig seger för dem, alltså. Slutspelskampen där. Ja. Det känns ju nästan som att tåget börjar gå för både Rick och Skövde.
Öysta har ju då spelat 5 matcher sen beskedet att Seifert och Hammarstrand får lämna efter säsongen. Facit, 4 segrar mot Lugi, IFK Ystad, derbyt, det är inte så lätt. Rico, kanske det svagaste, och Alingsås. Och en förlust bara, och det var med uddamålet mot Kristianstad.
Mm.
Det är ett hyfsat facit efter det beskedet.
Är det för att man vill kriga och ge allt för sig för sista tid? Eller är det för att man pustar ut och nu är det bara en kort tid kvar? Ja, det var illa.
Ja, jag vet inte, men vi hoppas väl att det var det förstnämnda, va?
Ja, ja.
Ja. Du, Alingsås, var jag ju så uppe i Alingsås när de slog Malmö där i en jämn match. Och var ju som vanligt då snabb på hanen och skrev att nu tar Alingsås hem grundserien. För det var ju också deras stora mål. Jag gjorde en vinkel på det. Sedan dess så har de då slått Rico med 1 och förlorat 2 raka nu. Mot RIK och Ystad. Så, ja.
Helt plötsligt är den där första platsen. De har ju IFK, har de ju borta med. Så att det är ju... Ja. Det svängde snabbt där.
De har Lugi hemma, tror jag, i näst sista, va? Som sagt, hemmaplan är ju för sig. Ja, jag vet inte. Är det det som heter jinxa, eller? Eller gör man bara med sitt favoritlag, eller? Jag kan inte det riktigt.
Nej, det var en äkta jinx, det.
Det var det, ja.
Mm.
Man blir ju beskylld för det där då och då på Twitter då framförallt. Så jag kan ju sitta då när man är på VM och EM och kan man skriva då i paus kanske att det ser riktigt bra ut för Sverige. Och då kommer det direkt att jinxa inte nu. Men liksom, ja, jag brukar ju mest garva åt det där. Men jag tycker det blir lite tjatigt. I den rollen man har så ingår det nog fan i jobbet att ändå att på något vis betygsätta saker och ting.
Som de är.
Ja, på vägen fram, även om det är då i dagens snabba värld, ska jag säga, digitala värld, så innebär det ju att man redan under en match kanske påstår saker om hur det ser ut. Och det får nog läsare och lyssnare leva med att man gör. Sen tror jag inte, lite, ungefär som de som påstod att Westberg då frågade mig om han avgjorde matchen om han kommenterar Alingsås, så ungefär lika lite så avgör jag nog en VM-match om jag påstår att det ser bra ut för Sverige i paus. Ja, en parentes, men man bör ju, ja, men som sagt, det där var väl en jinx då. Så får man väl be om ursäkt till Alingsås och Westberg och allihop då. Hampus Andersson fortsätter ju vara stekhet i Ystad, ja. Vill jag nämna. 10 mål idag. Hade en period faktiskt när Alingsås nästan var på väg i kapp där i mitten på andra. Jag tror det var 2 mål, 22-20 tror jag det var. När han bommade faktiskt både en straff och ett riktigt bra läge. Men jag tror inte han bommade så mycket mer. Gjorde 10 mål. Och ja, är det en sån som... Ja, han ska väl med då i ett ligalandslag kanske. Tänker jag. Men det är ju oerhört konkurrens på vänstersex ju.
Ja, det är det ju.
Det
känns som att det är många, många lag som har bra, ja, generellt. Det så är det ju i hela handbollsvärlden, att vänstersexorna är ju, det är tufft om man ska lyckas där och bli proffs och ta till landslag och så här. Det är ju, det är en lätt position, eller det är ingen lätt position att spela på, men det finns så jäkla många bra kantspelare.
Ja, men så är du duktig handbollsspelare om man inte har storleken, om vi nu är uppe på internationell nivå, ja, då blir du vänstersexa. Kan man inte säga så?
Ja.
Om du inte är exceptionell mittnia då, eller så du kan spela mittnia, men annars blir du ju det. Alltså jag menar, de flesta, det finns ju fler västersex som högersex, eftersom det finns så många fler högerhänta i världen. Och ja, är du inte över 1,90 så är det nästa västersex du hamnar på och konkurrerar med. Så det är inte så konstigt att det finns. Det är väl den också, säger man ju då, man säger ju, i de stora ligorna. Det är ju den position där du är sämst betald också, om man på något vis drar något snitt. För att det finns så många.
Ja.
Det värvas väl inte så mycket vänstersexor egentligen. Alltså de är inte lika... Du har ju oftast en, ja, en egen vänstersexa, och det är kanske inte en central position heller. Så nog för att den är viktig, som alla positioner. Men jag menar målvakt och vänstern är... Naturligtvis, ja, är du sen då vänsterhänt, så är du ju lite då halvunik och har två positioner. Så. Ja, det där var något resonemang, men skit i det.
Ja, man har ofta ett givet första val och sen löser man andra valet på egen hand på något sätt.
Ja, ja, precis.
Inte så att man behöver samma bredd som man kan behöva på 9 meter. Man måste ha liksom två toppspelare på varje position.
Nej, men skadorna är väl färre där. Det är inte så fysiskt. Du kan ju spela, och det har vi ju sett i OS, Sverige, ja, nästan vartenda land. Är det någon position de slaktar när de bara får ha 14 spelare, så är det ju en kant. Niklas Ekberg spelar hela OS ensam på sin kant. Så du kan ju klara det också på ett annat. Du spelar ju inte vänsternia nonstop framåt bakåt i ett helt mästerskap. Det är helt omöjligt. Så, nej, men vi har ju många unga uppenbarligen bra vänstersexor i Sverige nu då. Jag menar, det kan ju Hampus Andersson, jag menar, man skulle ju kunna ropa att han måste testas i landslaget. Ja, jo, men där har vi Jonas Hjellman, Frend Öfors, Tolbring, vi har Vanne som har avgjort en Champions League-final men fortfarande inte spelat en landskamp. Om jag hörde Westberg, den eminente Westberg rätt, så sa han att Ystad hade 2 målvaktsräddningar efter 30 minuter. Och ändå ledde de, tror jag, med 17-12. Jag har inte dubbelkollat nu riktigt vad de siffrorna var. Det säger ju en del om att Alingsås inte var så vassa framåt. Och svaga bakåt var de. Men de saknade både Dai och Bergendahl idag. Så det kan ju förklara till att det var öppna spel i försvaret. Båda var sjuka. Men som sagt, intressant att Ystad lyfte utan Kim som har någon hälsenskada. Skulle du vara tillbaka om det var slut av denna vecka eller nästa vecka? Pontus Johansson var riktigt bra i Alingsås, ska vi nämna. Höll kvar dem i matchen. Magnus Persson hade en usel första halvlek, skulle jag vilja påstå. Men lite överraskande då. Jag twittrade någonting om att han inte har kommit ur sin formsvacka. Men han tog sig andra, ska nämnas.
Ja, han pörs ju om de ska vinna en serie.
Det är absolut. Men det var väl den här tiden som Alingsås gick ner sig förra året också. Men då var det väl lite snack om att de tränade ner sig och la allt krut på slutspelet. Och det visade ju sig också att där var de ju riktigt bra och gick till final. Men nu har de ett uttalat mål om att vinna serien. Så att, ja, det... Du är på tal om, eller inte alls, jag är på tal om målvakter kan vi säga, och räddningar, för jag är ändå inne på det med Anders Persson i Ystad där, och få räddningar i före paus. Tobias Thulin hade på, såg du det, 58% mot Rico senast. Och han ska, enligt Westberg, hörde jag sa det, att han har alltså haft 48% på de fem senaste matcherna. I snitt.
Och i månaden han spelar också, februari.
Blev det tror jag. Tulling. Jaha, men inte i avkast blev det ju, vad heter han, Lindelli.
Ja, nej, avkast vet jag inte så mycket om. Det är mer handbollsligan, deras ligans hemsida.
Okej. Okay. Är det här de, med MEP?
De går ju på MEP där.
Ja, Tulling fortsätter gå från klarhet till klarhet. Vår nästa stormålvakt har vi väl utnämnt honom till.
Ja. Obehaglig. Att möta. Obehaglig att möta.
Ja. Du sa, han verkar ju väldigt timid, så det känns inte så obehaglig. Innan vi rundar av, Robin, min radarpartner, så tackar vi än en gång ICA Maxi Kristianstad och A-Play Sport, den sociala plattformen för sport. Gynna dem, de gynnar oss. Ja, jag kände som vi fick ihop ett digert avsnitt.
Ja, utan plingklocka denna vecka.
Ja,
vi får se om den kommer tillbaka nästa vecka.
Det saknade man lite ju.
Jag gillar att du har, när det blir lite Twitter-fighter, att du går igång där på Twitter. Det är alltid kul att följa. När man själv slipper vara inblandad.
Precis, det är alltid att sitta vid sidan om och följa det. Det är rätt underhållande.
Ja.
Och för man vet hur... Nej, men det här var ju... Alltså ibland blir det jobbigt om man är lite snett ute kanske.
Ja, det är svårt att hämta sig. Liksom.
Ja, då blir det mest jobbigt
bara. Hur ska jag nu komma ur det här?
Ja, men här kände jag inte att jag hade någon anledning att backa på något vis. Den var inte så farlig. Jag kände att jag hade på fötterna där och tyckte det fanns anledning att lyfta frågan och ifrågasätta det lämpliga i upplägget.
Yes, ja, men det är gött, Flink. Vi säger godnatt och hej då, eller när man har lyssnat på detta, god morgon och god middag.
Ja.
Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Gött.
Tack för idag.
Tack.
Hej.